Hej, vad gott att se er. Jag fick ju ett sms eller meddelande av Kristoffer för en och en halv vecka sedan. Får ju berätta det där han skrev. Visst har jag frågat dig om du vill predika i januari och visst har du sagt ja. Jag kan bara inte hitta var och när jag frågade dig. Och det kom ju som en nyhet för mig. Så jag gick in i fristadens program och så såg jag, titta där står det ju. Här ska jag predika om det eviga livet. Och vad spännande, det vill jag höra. Och när man har ett sånt spännande tema så är det ju väldigt svårt att säga nej, det går inte. Så jag tackade ja och det är jag väldigt glad för. Så att vi får hoppas att det blir härligt. Och det är ju så, jag har förstått att det finns en viss förväntan och det är helt underbart. Mina ord kan inte göra så mycket i sig själva, utan Gud behöver ta de orden och göra dem levande för de som lyssnar. Så vi ber att Gud ska göra sitt ord levande och verksam. Herre, jag tackar dig för att du är här idag. Jag tackar dig för det budskapet som ska förmedlas. Jag ber att du ska göra det levande. Jag ber att du ska lägga dina sanningar i våra hjärtan. Jag ber att du ska möta oss som hör ordet här idag. Amen. Det eviga livet, vad underbart, vad härligt. Jag ska börja i den andra änden och prata om döden. I en del kulturer och samhällen så lever man ju väldigt nära döden. Det finns kanske bristande sjukvård, det finns fattigdom, krig, svält, oroligheter. Döden blir på något sätt en verklighet. I Sverige så är det inte riktigt på det sättet. Vi håller gärna döden på 3 armlängds avstånd. Döden är någonting skrämmande och kanske framförallt främmande. Vi lever som om vi ska leva för alltid. Vi gör planer långt in i framtiden. Och jag då som jobbar väldigt nära döden har alltid sagt att döden är en naturlig del av livet. Man föds och man dör. Och att dö är lika naturligt som att födas. Eller? Jag jobbar ju inom palliativ vård och möter människor som har begränsad tid kvar i livet. Och man märker att det finns en ganska stor skillnad med hur man ser på det här med döden. För en del så kommer döden som en välkommen gäst. Man är mätt på att leva, man är nöjd, man är redo att gå vidare. Och för en del så tränger sig döden på och skapar ångest och förtvivlan. Och jag är ju inte rädd för att dö. Men frågan är om vi kan förlika oss med att vi ska dö. Om vi inte vet att livet fortsätter efter döden. Och min tanke om att döden är naturlig blev utmanad av vår kära pastor en dag. Och det är ju så härligt när ens tankar och idéer blir utmanade. Det är lite uppfriskande. Och kanske är det så att döden inte är naturlig. Utan en konsekvens av synden. Kanske är det naturligt att döden skapar ångest i oss. För vi är skapade till evighetsvarelser. I Romarbrevet kapitel 5, vers 12-13 så läser vi. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Men som tur var så har vi en frälsare. En som har besegrat döden. Och det är ju våran underbara Jesus. Och jag ska läsa tre bibelställen som pratar om det. Och det första är Johannes evangelium, kapitel 11, vers 25-26. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Sen läser vi i 1 Johannes kapitel 5, vers 11-13. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och så tar vi den sista här. Det är 1 Korinthierbrevet kapitel 15, vers 51-55. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga har klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Detta inger hopp, att döden inte är ändstationen. Det förgängliga ska kläs i oförgänglighet. Då ter sig döden inte lika skrämmande. Och jag tycker om den bilden av fjärilslarven som kryper på marken, väldigt begränsad. Och sen kommer den dagen när den har ätit färdigt och den förpuppas och den förvandlas och blir en helt annan skapelse. Blir en fjäril, helt andra förutsättningar än vad den hade innan. Och jag vill tänka att det är lite så med oss. Vi är väldigt begränsade här på jorden. Vi har våra krämpor, vi har våra slit. Men vi ska dö, förpuppas. Och sen ska vi förvandlas. Och det blir någonting nytt. Jag tycker det är en fin bild. Gud har lagt väldigt mycket i sin skapelse. Som talar om vad som komma skall och vem han är. Och det är väldigt spännande. Men det eviga livet börjar ju faktiskt inte när vi dör. Det eviga livet handlar inte främst om oändlig tid. Det är inte en ungdomens källa det handlar om. Utan det handlar om fördjupad gemenskap. Gemenskap med den evige. En upprättelse av skapelsen till det den är ämnad att vara och en upprättelse av människan till det hon var ämnad att vara. Och vi läser i Johannes kapitel 17, vers 3. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är evigt liv. Att vi känner Gud. Och i 1 Korinthierbrevet kapitel 13, vers 12 så står det: nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Jag vet inte om ni har upplevt Guds närvaro någon gång. Det är ju det mest fantastiska som finns. All fruktan, all oro för framtiden, alla bekymmer, alla mål försvinner och blir uppslukade av Guds härlighet, Guds frid, Guds kärlek. Det finns ingen bättre plats att vara på än i Guds närvaro. Och så står det att det är bara en gåtfull spegelbild av det som ska komma. Då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Vi ska känna fullkomligt. På samma sätt som vi är fullkomligt kända av Gud ska vi känna honom. Det är helt fantastiskt. Och det är det handlar om. Det handlar om gemenskapen med Gud i första hand. Och det eviga livet, det kan börja redan här och nu i gemenskap med Gud. Men fullbordas efter döden. Och jag har en längtan att jag ska lära känna Kristus så mycket det bara går här och nu. Jag vill att den dagen när jag får möta honom så ska det vara som när man återser en kär vän. Eller när man får träffa en person, en älskare som man har brevväxlat med under lång tid. Där är det ju. Fast så mycket härligare än jag hade kunnat föreställa mig. Jag vill bygga på den relationen som ska vara in i evighet. Jag vill lära känna honom. Jag vill känna igen honom när jag ser honom. Men det eviga livet handlar ju inte bara om min relation med Kristus. Utan det är ju församlingens gemensamma hopp. I Filipperbrevet kapitel 3, vers 20-21, så står det: men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därför väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi är ett folk som kommer att bestå. Vi tillhör ett rike som kommer att bestå i evighet. Och våra syskon som vi har runt omkring oss nu kommer vara med oss. Vi kommer bo i samma stad i evighet. Tillsammans med dem som har gått före. Med Mose, David, Josua, hela gänget, Paulus, Peter. Vi kommer bo i samma stad. Och med dem som kommer framför. Vi är en församling över tid och rum. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är så häftigt. Man tänker på det. Det handlar inte bara om mig. Det handlar om oss. Paulus säger i Romarbrevet 8:18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och jag tror att han har så rätt. Dels i att det finns mycket lidanden, för det finns det ju. Det är inte lätt att leva på den här jorden. Det är krämpor och det är relationer och det är ekonomi och det är allt möjligt elände som vi stöter på och brottas med. Men det väger lätt. Man ser på det som ska komma. Då kommer den här tillvaron vara som en dröm som bara försvinner, tror jag. Och så har vi det nya Jerusalem som väntar oss. Vårt hem. Det är, ibland kan man känna sig vilsen på den här jorden. Det gjorde jag länge. Och kände att det finns ingenstans där jag känner mig riktigt hemma. Jag känner inte riktigt att jag passar in. Vart ska jag hitta det stället som känns hemma för mig? Och Gud uppenbarade det otroligt starkt för mig. Det är i det som kommer att bli mitt frälsningsögonblick. Att Jag kommer aldrig att känna mig fullt hemma på den här jorden. För mitt hem är någon annanstans. Och jag tror att det är någonting som de allra flesta känner. Man känner sig vilsen. Man hör inte riktigt hemma. Man har vänner, kanske man har relationer, men det är någonting som fattas. Och den fullkomliga gemenskapen, den kommer inte att finnas på den här jorden, tror inte jag. Utan den finns i vårt riktiga hem. Dit där vi är skapade, där vi är ämnade att vara. Och jag ska läsa Uppenbarelseboken, vers 21. Det är fantastiskt. Och det är ett långt bibelstycke, så ni får liksom bara lyssna. Och tänk att det här är vårt hem. Och det är inte fokus på den oändliga tiden, utan det som är det centrala i det här, det är den gemenskapen som vi har med Gud. Och vilken plats han har ibland oss. Det är en lång text. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom ska jag visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud. Och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar och över portarna 12 änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, namnen på lammets 12 apostlar. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Muren var byggd av jaspis. Och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryl, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen, och natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär en frukt, och trädets blad ger läkedom mot folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Det är en fantastisk plats. Tänk att inte behöva någon sol, för Guds härlighet lyser över oss. Det här är vårt hem. Och det är så fantastiskt, för du har inte bara tillträde, du har inte liksom bara passet att komma in, men du är känd i himmelriket. Det är inte som att komma till en ny stad där man inte känner någon och ska försöka hitta sin plats. Du är känd av Gud. Du är känd av änglar. Av en sky av vittnen. Jesus sa, jag känner mina får och mina får känner mig. Och den gode herden nämner sina får vid namn. Och jag kan föreställa mig vid pärleporten hur Jesus står där med öppna armar. Och säger, välkommen hem, Anders. Med ett stort leende på läpparna. Hur var resan? Det spelar ingen roll. Jag är hemma nu. Hur påverkar det oss här och nu då? Det här budskapet. Det ger oss ju lite perspektiv. Vad är det egentligen som är viktigt? Och också, hur förbereder vi oss för evigheten? Vart samlar vi våra skatter? Samlar vi skatter här på jorden, där mal och mask förstör, eller samlar vi skatter i evigheten? Jesus sa, Guds rike är nu här. Det betyder att evigheten är här. Och när vi bygger Guds rike så bygger vi in i evigheten. Vi har ett hopp. Ett hopp bortom döden. Men det eviga livet börjar här och nu. Det är här resan börjar. Och det handlar först och främst om gemenskap med Gud. Att lära känna den evige. Det är det som är det eviga livet. Inte att vi ska leva i oändlig tid. Det är inte det som är det viktiga. Att leva i oändlig tid utan Gud, det är en oändlig plåga. Det är hans närvaro och hans gemenskap som är det fantastiska i det eviga livet. Och jag har bett att vi ska spela en sång som avslutning, en fantastisk sång. Det går en väg mot framtiden. Många har säkert hört den och lyssna till orden, för det är verkligen från Uppenbarelseboken. Och man får stå upp och sjunga med, man får sitta ner och bara ta in, men lyssna till texten. Det är väldigt starkt. Så avslutar vi där.